god kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vill du höra dessa bibelförklaringar i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen så sänder vi dem då här i närradion på måndagar klockan 19. Och idag fortsätter vi på Thessalonikerbrevet, del 5 kommer det vara nu. Och det är då alltså Håkan Sundliden som har bibelförklaringen.
Vi har kommit till den femte delen i vårt studium av första Thessalonikerbrevet, om jag har räknat rätt. Och vi gjorde färdigt den femte versen förra tisdagen. Det är ju ett avsnitt där som hänger ihop, kan man säga, kapitlet ut, men vi får ta en vers i taget. Och nu är det då den sjätte versen. Jag tror vi ska läsa den sjätte versen till att börja med, endast den. Där skriver aposteln till församlingen Thessaloniki: och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Där hade vi talat om ordet i bestämd form. Ordet är ju evangeliet. Det är ju djupast sett så är det Herren själv som kommer till Thessalonikerna genom ordet. Och vi talade om den glädje som den helige ande ger. Jag tror vi slog upp också i apostlagärningarna ett antal sådana bibelställen där det står om den glädjen som blir i staden, när i Samaria till exempel, när de hade tagit emot Herrens ord. Och glädje är ju också ett resultat av den helige andes verk. Men så står det ett annat intressant ord här. Det står svåra lidanden. De tog emot ordet under svåra lidanden. Och då heter det på grekiska tlipsis. Tlipsis är ett ganska, ja, det är ett teologiskt laddat ord. Det gamla testamentet, det är ju översatt till grekiska vid den här tiden. Så det betyder att ordet klipsis återfinns i gamla testamentet. Och det är vanligt förekommande. Och jag skulle vilja säga, dra det så långt till och med, så att när man slår upp ordet klipsis i Septuaginta, som den här gammaltestamentliga översättningen till grekiska kallas, så är det så vanligt förekommande. Det talas om Guds folks lidanden att man nästan uppfattar det som ett normaltillstånd. Och nu kan ni börja tänka efter. Skulle detta kunna vara nästan ett normaltillstånd hos oss kristna? Är det det Paulus menar? Ja, det är risk för det, om jag uttrycker det så. Titta i Romarbrevet 3. Vi ska titta på Romarbrevet 5 menar jag. Vers 3. Vi ska titta på två bibelställen. Ja, vi ska titta på tre till och med. Men ta två i Romarbrevet till att börja med. Romarbrevet 5, vers, jag tror till, för att vi ska få ett bra sammanhang så tror jag vi läser från början. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra klipsis, eftersom vi vet att klipsis ger tålamod. Tålamod fasthet, och fastheten hopp, och hoppet bedrar oss inte, och så vidare. Titta också i det 12:e kapitlet. Vers 12. Det 12:e kapitlet är i början på tillämpningen av det kristna tron. Så här har alla blivit rättfärdiggjorda. Här är de rotade i den kristna tron. Och så kommer det då lite anvisningar som handlar då om det nya livet i Kristus. Och då står det 12:12. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Tåliga i klipsis, uthålliga i bönen. Så det verkar som att det finns en del. Och när det står lidanden här, då får man nog förstå det på mer än ett sätt. För det är ju ett ganska brett ord så att säga. Det kan innehålla rätt så mycket. Och vi vet inte, om vi går tillbaka till första Thessalonikerbrevet, så vet vi inte om det syftar på det yttre lidandet eller det inre lidandet, alltså på de yttre förföljelserna som man hade i Thessaloniki, eller om det handlar om att det var så att säga besvärligt på insidan. Förmodligen så handlar det om de yttre förhållandena här just nu. Sen kan ju människor ha upplevt det på olika sätt. Ibland så skriver Paulus till och med om dessa klipsis, att det är en delaktighet i Kristi lidande. Jag har ett sånt bibelställe också, Andra Korinthierbrevet 1:5. Där står det, det får man nog också ta ifrån vers 3 så man får det i sammanhanget, för det är viktigt att se det här i sitt sammanhang. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristuslidanden, klipsis, flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd sker det, och så vidare. Så det är Kristuslidanden. Så på något sätt så verkar det inte bara genom att ordet är så vanligt förekommande i Gamla testamentet, utan också genom Paulus sätt att uttrycka sig och tänka, så verkar det som att det hör till det kristna livet. Och det här är ett Kristuslidande, förmodligen i den meningen att Kristus själv, Herren Jesus själv, blev orättfärdigt behandlad. Han skulle diskuteras, och han skulle till sist inte bara misshandlas utan också korsfästas. Och martyrskapet i den kristna kyrkan räknades ju åtminstone i början som något utav det, alltså finaste man kunde vara med om, i den meningen att där blir Kristuslikheten så tydlig. Så, men det är ju ett yttre, ett orättfärdigt lidande som vi får stå ut med. Och det kan vara bra att ha klart för sig. Sen om vi lider för att vi klantar till det, det är ju en annan sak. Så här får man ju skilja mellan Kristuslidande och sånt lidande som vi själva försätter oss i eller åstadkommer därför att vi hanterar saker och ting fel. Sjukdomar är ju en sån där sak som är svår att veta hur man ska förhålla sig till. Är det någonting som Gud önskar för oss? Jag har ju många gånger sagt att det inte är det. Och vi lär väl återkomma till det vid lite olika tillfällen. Men jag tänker ofta på det där det står att Paulus hade bett om att få bli befriad från den här törntaggen. Om det var sjukdom är nog rätt så osäkert. Det var nog hellre ett ihållande förföljande, ett ihållande lidande, kanske också ett lidande över att leva kvar i den här världen. Som sagt, det är ganska brett det här begreppet. Men han hade ändå bett 3 gånger till Herren om att få bli fri från den. Så det är ju hans grundhållning, och det bör ju vara våran grundhållning också, tycker jag. Svårigheter och lidanden, det ska vi naturligtvis inte välkomna i vårt liv, utan vi ska stå emot det, och vi ska arbeta emot det, och vi ska bedja emot det om det är sjukdomar. Men det finns också en gräns där vi kanske lättast i efterhand måste inse att det här var någonting som var till vårt bästa, eller det samverkade till det bästa. Förstår ni hur jag tänker? Förstår ni ekvationen? Att när vi drabbas av elände, sjukdom, motgång eller vad det än är, så finns det naturligtvis ingen som kan bara öppna sitt hjärta, ännu mindre tacka Gud för det. För det är ju ont i sig. Utan vi kämpar emot det onda. Men allt eftersom tiden går så måste man måste ju bejaka den verklighet som man lever i. Och då måste man också förstå att saker och ting samverkar till det bästa. Och i det läget, så om man tar sig igenom då ytterligare, när man ser att saker och ting har samverkat till det bästa, när man tar sig igenom det ytterligare, så kanske man till och med kan se att det inte bara samverkar till det bästa, utan det var det bästa. Att man är tacksam för det. Jag har ju en del vänner i AA som har gått igenom en hel del riktiga svårigheter. Och ibland så har jag frågat dem så här. Någon har frågat Kent och jag har frågat andra också. Och hur tänker du? Skulle du vilja leva om ditt liv? Och säger, nej, det skulle jag inte vilja. Jag är tacksam för det liv som jag har fått leva. Jag är tacksam för att jag har levt igenom och att jag har de erfarenheterna. Och jag vill att det ska bli till andras välsignelse. Så det här finns med som ett inslag i det kristna livet. Och därför så är det ju lite kluvet, för att å ena sidan så är det ont och å andra sidan så måste man på något sätt våga tro att det samverkar till det bästa. Nu är det förmodligen så här att de tog emot ordet under svåra lidanden. Förmodligen så är det väl så att det var de yttre fysiska övergreppen som de utsattes för. De misshandlades ju, yttre hån, smädelser. De fick stå ut med det helt enkelt, va. Men här så tänker jag mera allmänt att det kan också ha varit så här att när en människa blir en kristen, när någon kommer till tro på Herren Jesus Kristus och börjar leva det kristna livet och börjar följa Herren Jesus, om inte förr så kommer man då att upptäcka att det finns motkrafter till det här nya livet. Jag vill väldigt gärna inte bara komma till tro på Herren Jesus. Jag vill leva ett liv i omvändelse. Jag vill följa Jesus Kristus. Jag vill ha del av den heliga andes glädje och härlighet. Och jag börjar lyda Guds ord så långt som jag har nåd till att lyda det. Så långt som jag förmår. Men jag upptäcker motkrafter. Jag upptäcker att det är inte så enkelt. När Martin Luther talar om det här så talar han om tre stycken motkrafter. Han talar om världen, djävulen och mitt eget kött. Och det här är fiender som inte ska vare sig underskatta eller överskatta. Världen, då tänker jag på tidsandan, om vi håller oss till vår tid. Samhällets värderingar. Ska en ung människa idag börja vandra efter Kristus och börja inrätta sitt liv efter kristna värderingar eller bibliska värderingar, ja, då får ju den personen gå mot strömmen jämfört med folk för övrigt i samhället. Det är ett lidande på sitt sätt. Djävulen, då tänker jag på alla anfäktelser. Jag tänker på svårigheter som vi råkar ut för på olika sätt. Och vårt eget kött ska vi bara inte tala om, för jag undrar om inte det är det värsta. Vi tycker och tänker att vi så gärna vill följa Herren Jesus Kristus, men det är inte självklart när vi kommer i valsituationer att vi gör de rätta valen. Så visst finns det svårigheter med att vandra som kristen. Det som hör till välsignelsen med att vandra som kristen, får vi säga det också så att det inte blir någon obalans i det här, men det som är välsignelsen, det är ju att vandra i Kristus. Det betyder ju att leva av förlåtelsen. Det är att kunna till och med kunna misslyckas. Till och med kunna göra fel val. Till och med kunna falla ur på något sätt, va. Och ändå veta att jag är älskad utav Gud och att jag plockas upp. Det är ju evangeliet, är ju att Jesus Kristus är ju den som har tagit hand om mig, som lyfter mig upp och ställer mig på sin väg. Och det gör han alltid. Det slår aldrig fel. Alldeles oavsett hur vi beter oss. Det betyder inte att man kan bete sig hur som helst. För börjar man schackra med evangeliet på det sättet, då riskerar man att bedra sig själv. Men det är en annan lektion. Så får vi ta vid ett annat tillfälle. Så det är verkligen inte någonting som man kan utnyttja. Eller synda på nåden, som de sa förr i tiden. Jag vet inte om det är inget särskilt bra uttryck i vår tid. Vi känner nåden så dåligt. Och vi behöver nåden så väl. Så att man får nog akta sig för det uttrycket, synda på nåden. Det är nog risk för att kristna i allmänhet skulle uppfatta det som någonting som, ja men det har ju jag gjort och så, va. Nej, jag tror att det är bättre att betona efterföljelsen. Det är bättre att betona de välsignelser som det innebär att få vandra nära Jesus och att få ta sitt lärjungaskap på allvar. Och jag vet att det händer lite då och då när vi talar med varandra om att följa Jesus, eller att Jesus, hans vilja är sån och sån. Så när jag säger det, för det får jag ju ofta säga som andlig ledare, så finns det människor som reagerar med att det är ovalagiskt. Men det är väl inte lagiskt. Lagiskhet är någonting som finns i människornas hjärtan. Lagiskheten i människors hjärtan säger att måste jag, eller nu ska jag prestera. Det är lagiskhet. Och det sitter i människornas hjärtan. När Jesus säger följ mig till sina lärjungar, är det lagiskt? När Jesus säger ni måste förlåta varandra, är det lagiskt? Det är inte lagiskt, men det kan uppfattas som lagiskt. Därför att man inte kan ta emot det. Att få vara en omvänd kristen, det är att kunna ta emot evangeliet. Oavsett så att säga hur jag har lyckats, eller om jag har misslyckats, eller om jag tycker att livet är svårt och så vidare. Oavsett omständigheterna, ta emot ordet med glädjen. Ni tog emot ordet med glädje mitt under svåra lidanden. Det är hemligheten. Och så gjorde Thessalonikerna, och så kan du och jag göra också. Men tro inte att du kan besegra lidandena i den meningen att du skulle kunna gå utan svårigheter genom livet, eller att du skulle ens kunna besegra i egen kraft, för det kan vi inte. Utan det vi får göra, det är att vara uthålliga i vår efterföljelse och se till att evangeliet får vara det som råder i våra liv, och att den helige ande får vara den kraften som finns i våra liv. Ja, det blir mycket på en gång där, men jag kände nog att när vi tar upp en sån sak som svåra lidanden där, så måste vi nog lägga ut det lite grann också. Men nu har vi gjort det. Och de här, de kunde alltså ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger också under svåra lidanden. Och så kommer då vers 7. 7 och 8 tar vi till att börja med. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Så det här var alltså ett starkt vittnesbörd. Kom ihåg att Thessaloniker, det pratade vi om i inledningen av det här, utan den här genomgången av första Thessalonikerbrevet. Thessaloniker låg ju väldigt strategiskt beläget. Du hade ju en hamn västerut och en hamn österut. Och så hade du Via Ignatia, stora vägen som förband Rom med mindre Asien, gick också igenom. Så att det var ju verkligen en knutpunkt. Det var en ganska nygrundad stad. Och här samlades människor från världens alla hörn. Och på den platsen hände alltihopa det här. Att de tog emot ordet med glädje mitt under svåra lidanden. Det var inte så konstigt att det gav återljud. För de färdas ju åt alla håll och kanter. Inte bara till, utan också därifrån. På grekiska heter det här återljud execho. Execho, echo, hör ni det? Echo. Det är echo alltså. Så det är en ganska finurlig översättning, måste jag säga. Det står ett återljud, alltså ett eko. Det som hände i Thessaloniki gav återljud, det ekade ut över hela det romerska riket. Sen så kommer vi då till vers 9. Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Det var ju rätt så innehållsrika versar det där också. De är inte bara innehållsrika, utan han har tagit med sådana bitar som omvändelsen och att vänta på sonen från himlen och att han har frälst oss undan den kommande vredesdom. Det låter nästan som en bekännelse, som en tidig trosbekännelse. De här delarna fanns med i någon sorts, ja, bekännelse är väl det bästa ordet. Vi har inte trosbekännelsen så som vi bekänner den vid den här tiden, för den formulerades först på omkring år 300. Men när den formulerades så hittar man ju inte på den då, utan det som formulerades har ju funnits hela tiden, går ju tillbaka till Jesus. Och här har vi ett sånt exempel, skulle jag vilja påstå. Det är alltså tre, åtminstone vi tar en bit i taget. Det är tre stycken delar. Det första så talas det om omvändelsen. Och här ser vi att de omvände sig från avgudarna. Och det är ju det uttrycket som visar på att det handlar om icke-judar. För judarna hade ju inga avgudar. De kunde vara trolösa, men de hade inte avgudar på samma sätt som hedningarna, som ju levde under avgudarna. Så församlingen i Thessaloniki bestod ju av hedna, sådana som blev hedna kristna i störst utsträckning. Det fanns säkert judekristna också, men de flesta var hedna kristna. Och omvändelsen har vi ju pratat om. Det, när jag gick igenom det här med svåra lidanden och det här med att vi vänder oss och följer mot Gud, så det behöver jag inte upprepa. Men sen står det också att de ska tjäna Gud. De ska tjäna den levande och sanne Guden. Och det måste vi stanna vid lite grann. För här betyder ju att det kristna livet slutar inte med att man blir frälst eller att man blir omvänd, utan det börjar ju när man blir omvänd. Det finns ett syfte med att en människa blir omvänd, att någon tar emot Jesus som sin herre. Och det syftet är att den människan från den stunden sätts i stånd att tjäna den levande och sanne Guden. Och det här är också en sån dimension som jag är övertygad om kommer att få större och större betydelse i vår tid. Därför att det hänger ihop med det kristna livet och det kristna församlingens trovärdighet. Det går inte längre att bara liksom vara medlem i en församling, eller att man har blivit frälst, eller hur man uttrycker det i ditt sammanhang. Det går inte längre med att vi bara säger som i kyrkan att man, ja, men jag är ju döpt och konfirmerad och inte sämre än någon annan. Alltså det finns ingen trovärdighet kvar i det här. Trovärdigheten står i proportion till efterföljelsen. Varje människa som bekänner Jesus som Herren är en blivande medarbetare, är kallad att tjäna den levande och sanne Guden. Det kan vi göra på en mängd olika sätt, men det måste vara mitt hjärtats förståelse av det kristna livet. Det måste vara mitt hjärtats önskan. Och här när det står då hur är det står nu? När det står tjäna, så heter det på grekiska doulein. Och det grekiska verbet doulein, det betyder att tjäna som slav. Därför att de som var anställda vid hushållen, i de romerska hushållen på olika sätt, och för all del även i det judiska sammanhanget, det som översätts här med slavar. Jag säger ofta hellre anställda, därför att slav, det låter, då tänker vi på negerslavarna och hur de behandlades illa. Men på den här tiden så var det inte självklart att man skulle behandla slavarna illa. Tvärtom, då skulle man behandla väl. Och de som gav sig själva till att bli slavar, de gjorde ju det som en anställning. Det var ju ett sätt att få sin försörjning tryggad. Så det är inte så negativt laddat som det lätt blir i våra öron. Men det handlar ändå om, doulein var ett ord som alltså är knutet till just det här. För doulos, det är slav. Tjänare eller slav, det är samma ord på grekiska. Och doulein betyder att tjäna som slav. Att vara en slav eller att vara en tjänare, och att tjäna som en sådan. Vi kan titta på några bibelställen. Jag tror vi tittar i Romarbrevet, där det här ordet doulos eller doulein förekommer. Romarbrevet 1:1. Från Paulus, Kristi Jesu doulos, tjänare, kallad till apostel. Vi bläddrar vidare i Romarbrevet 12. Romarbrevet 12, vers 11. Det var 12:12 vi läste nyss, men nu läser vi vers 11. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Alltså, vi är Kristi slavar. Vi är Kristi tjänare. I det 14 kapitlet, vers 18. Den som tjänar Kristus på det sättet. Jaha, här får vi lite ledning om hur det går till också. På det sättet. Då får vi se vad som står innan här. Ja, nu står det ju väldigt mycket här. Hela kapitlet handlar om det sättet. Men vi tar bara till exempel vers 13. Låt oss därför inte längre döma varandra. Eller vers 14. Ingenting är orent i sig självt, men, och så vidare, så hur vi ska hantera det. Vers 16. Låt inte det goda ni har fått bli smädat. De där exemplen som jag läste upp nu, va, det är att tjäna Kristus. Att förhålla sig, leva enligt med det där, det är att tjäna. Det är en Kristustjänst. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Kapitel 16. Vers 17. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall. I strid mot den lära som ni har fått undervisning i, vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Vi bläddrar vidare till Galaterbrevet. Galaterbrevet 1, vers 10. Där skriver Paulus: är det människor jag försöker få på min sida? Och så i slutet där på den versen: om jag fortfarande ville vara människor till lags, så skulle jag inte vara Kristi tjänare, Kristi dolos. Sen efter Galaterbrevet kommer Efesiebrevet, och där står det i slutet av kapitel 6, vers 7. Dolein, tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Ja, jag har flera bibelställen här, men jag tror inte vi behöver slå upp flera bibelställen, utan ni förstår att det här är ett vanligt ord. Och det är ett annat sätt, alltså, att uttrycka detsamma som att leva som kristen, skulle vi säga nu för tiden. Att leva som kristen, att tjäna Herren och att tjäna varandra. Så livet och livsstilen, det hör ihop. Det är ju inte så förvånande. Och det finns ingen anledning, när vi väl har förstått hur det här hänger ihop, att säga att det är lagiskhet. Det är väl ingen lagiskhet. Det är ju en beskrivning av det nya livet. Det här är någonting som vi ska rätta oss efter. Men så här tror jag också med det här med lagiskhet, hörrni, att om en människa inte vill följa Jesus av hela sitt hjärta, utan vill anpassa evangeliet och Guds ord och tjänst, Kristi tjänst, till sitt eget mediokra liv, då hamnar man i det här med lagiskhet. Om en människa har det lite tungt och svårt eller besvärligt och självupptaget i sitt liv, så blir det ju inte lättare att höra Kristi befallningar. Då blir det ju bara ännu svårare allting. Jag som inte ens klarar av min vardag, hur ska jag kunna klara av att följa Jesus, säger man. Men den människa som har på ett mer radikalt sätt förstått att jag tillhör Kristus till 100%, så blir, och jag är införstådd med att jag vill leva Kristuslivet, jag vill leva med Kristus och gå i den takt som han vill att jag ska gå. Har man den grundinställningen, då blir de här uppmaningarna inte till någon lagiskhet eller till något besvär, utan då blir det till hjälp, det blir instruktioner. Och så är jag rätt så säker på att de första kristna uppfattade Paulusbreven. De var naturligtvis själaglada för att de fick lite instruktioner. Och ändå så är det så, alltid så, att först så undervisar Paulus om evangelium. Sen uppstår frågan, hur ska vi förverkliga det här? Ja, då kommer instruktionerna. Som det mest självklara. Tänk om vi kunde få det så i vår tid. Jag tror, ska vi få det så i vår tid, då måste det helt enkelt, kristna i allmänhet och vi själva förstås i synnerhet, vi måste helt enkelt vara införstådda med att jag vill tjäna Herren av hela mitt hjärta, hela min själ, hela min kraft. Då blir allting så mycket enklare. Man tror att det blir svårare, men det blir enklare. För då har man, så att säga, då har man börjat. Det kanske är en svårighet innan man kommer dit hän, att man vågar säga, som jag sa nu, jag tjänar Herren av hela mitt hjärta. Kanske fordrar lite ansträngning. Man kanske får göra om lite i almanackan också, vad vet jag. Men har man slagit in på den vägen, så är det enklare, för då börjar vi vandra i den helige ande istället. Men det går inte att jäcka Gud, det går inte att lura Gud så att man lever utefter sina egna premisser och så ska Gud komma och välsigna det. Det är klart det blir svårt. Så ska vi ha trovärdighet framöver, så räcker det inte, som sagt, med att vara medlemmar eller att vi en gång har tagit emot Kristus eller någonting sånt, utan då får vi leva därefter också. Jag kommer ihåg en sjöman som jag hörde predika för många, många år sedan. Han hade levt ett ganska tufft liv, och sedan så blev han omvänd på båten. Och han hade ingen aning om Bibeln eller om det kristna livet. Han hade ingen som undervisade sig, men så fick han hjälp av alla andra sjömännen på båten. Hur då? Jo, de sa alltid så här: ja, men du som är kristen, du får inte göra så. Du som är kristen, du måste göra så. Och då så sa han: jaha, ja, det visste inte jag. Och så rättade han sig efter det. Så de här hedningarna, de fostrade honom till ett helgat liv. Så kan det också gå till. Nåja, men vi har ju skriften här att hålla oss till, och vi har undervisning, så att det kristna livet förstår vi att det är någonting som är angeläget. Då i alla fall, när man läser de här bibelställena som vi har gjort, då kan vi alltså dra den slutsatsen att vi är inte framme ännu. Vi har en tjänst att utföra. Så länge vi finns på den här jorden, så har vi en tjänst att utföra. Och nu talar jag inte om att vara anställd i första hand eller att så, utan jag talar om att tjäna Herren på det här bibliska sättet. Och det kan vi, det gör vi så länge vi lever. Ibland så händer ju det att jag går på Ludde eller något annat vårdhem någonstans, eller på sjukhuset också för den delen. Och så är det såna här texter, för jag håller mig oftast i kyrkotexter. Och så är det, händer det ju regelbundet att det är såna här texter om hur vi ska leva vårt kristna liv. Och så sitter det kanske äldre människor, och en del kanske inte ens sitter, de sitter i rullstol eller ligger i sängen, och de tycker att vi kan ju inte tjäna Gud. Men så säger, det kan ni visst det. Därför att tjäna Gud har med hjärtat att göra. De har med hållningen här på insidan. Och jag vet ju att de som sitter på Ludde, det brukar vara ett 20-tal som sitter uppraddade där när vi har gudstjänst. Jag vet ju att var en av dem i sina hjärtan bär sina närmaste i förbön. De ber för sina barn. De ber för sina barnbarn. De önskar allt gott för personalen. Det är att tjäna Gud. Så länge vi lever på den här jorden, så tjänar vi Gud. Och det ska vi uppmuntra varandra till. Så det handlar inte bara om att göra praktiska insatser hit och dit, utan det ligger djupare än så, att vara Kristi tjänare. Men som sagt, det här betyder ju också att vi är inte framme ännu. Och det är någonting som man måste ha med sig. Titta i 5 kapitlet, 1 Thessalonikerbrevet 5:8. Där står det: men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar, och hoppet om frälsning som hjälm. Hoppet om frälsning. Ja, men är vi inte frälsta då? Alltså vi är frälsta, men frälsningen är ju en verksam kraft ibland oss. Frälsningen verkar ju hos oss dagligen. Och det är det som Paul eller Luther syftar på när han talar om den dagliga omvändelsen. Alltså det är ju ett liv som vi har tagit emot. Det är ett liv som verkar. Så i den meningen så kan man säga så här, att vi är frälsta, vi håller på att bli frälsta, vi kommer att bli frälsta, alltså vid död och vår egen död och uppståndelse. Så det är både då och nu och något som ska komma. Det är ett liv att leva, inte en händelse. Även om till och med skulle man kunna uttrycka sig på samma sätt om omvändelsen. Vi blir omvända, vi blir döpta, men det är också någonting som, det är ju ett liv det handlar om. Alltså är en omvändelse någonting som sker, för vi kommer ju hela tiden så länge vi lever att hamna i vägskäl av olika slag, och så ska vi välja Kristi väg. Så det är någonting som håller på att ske, och det är också någonting som kommer att ske slutligen. Titta i första Korintierbrevet 1:18 har jag skrivit upp. Ja, det var inte kanske lika tydligt, men om du är noggrann så ser du att det står samma sak där. Där skriver Paulus: ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Alltså frälsning håller på att ske för oss som blir frälsta. Det står inte för oss som har blivit frälsta, utan för oss som blir frälsta. Och på samma sätt i 15:e kapitlet. Ja, där står inte ordet frälsning, men där ser ni ändå att det är ett skeende. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Så de behöver hålla fast vid orden. Leva orden. Här har jag också en rad ytterligare bibelord. Undrar om vi ska ta något mer där. Jag kan läsa upp dem istället, ifall det är någon som lyssnar på det här i efterhand eller så. Romarbrevet 8:24. Ty i hoppet är vi frälsta. Och det är en sån där känd vers. Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Andra Korintierbrevet 2:15. Efesiebrevet 2:5 och 2:8. Ja, det känner jag, det är också sådana här välkänt ord, jag tror jag läser det. 2:5. Av nåd är ni frälsta. Och så i vers 8. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Vers 10, hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Sen har jag skrivit upp andra Timoteusbrevet 1:9 och Titus 3:5. Nåja, vi går tillbaka då till första Thessalonikerbrevet 1:9-10. För nu är vi framme vid det tredje ledet. Alltså det första ledet var: ni omvänder från avgudarna. Och det andra ledet var att tjäna den levande och sanne guden. Och så står det också hur länge vi ska göra det. Jo, till hans son kommer från himlen. Vi tjänar tills dess han kommer åter i härlighet, som vi säger i nattvardsbönen. Hans död förkunnar vi, hans uppståndelse bekänner vi, till dess han kommer åter i härlighet. Så länge håller vi på. Och då har vi perspektivet klart för oss. Och det här hade han förmodligen, ja, helt säkert, så hade Paulus undervisat, så som jag har undervisat den här timmen, så hade Paulus undervisat i Thessaloniki. Och de hade alla klart för sig att de hade omvänt sig från avgudarna. De hade klart för sig att de kanske fick leva med de här svåra lidandena. De hade klart för sig om glädjen i den heliga ande. De hade klart för sig att de skulle tjäna den levande och sanne guden. De hade klart för sig att det skulle de göra tills han kommer åter i härlighet. Och förmodligen hade den undervisningen gått in så tydligt, så att det är skälet till att de frågar sig, ja men vad händer nu med de här som har dött innan han kommer åter i härlighet? Och det tar han ju upp också lite senare. Så som jag läser det mellan raderna kan tyckas kanske, men jag läser det som så att de var alltså införstådda med att de skulle tjäna tills dess han kommer åter i härlighet. Och sen visste man inte när Jesus skulle komma tillbaka, men man räknade med naturligtvis att det skulle ske inom de närmsta månaderna eller året. Så levande var det för dem. Och så hade de då bröder och systrar som somnade in, som det står längre fram i texten här. Och så uppstod frågorna, vad händer nu då? Och det hade Paulus förmodligen inte talat så mycket om då, eftersom de frågorna kom. Det var viktigare kanske. Det var viktigare att de nykristna fick lära sig att tjäna det levande och sanne guden. Det var viktigare än att få insikter om vad som händer när man dör. Och ändå så tror jag att den undervisningen också i och för sig hörde till grunderna. Men att tjäna den levande sanne guden var förmodligen ännu viktigare. Det där med Herrens återkomst, det tar ju Paulus upp då i 4:e kapitlet från vers 13. Och sen behandlar han det, ja, resten av kapitlet och en bra bit in på 5:e kapitlet. Till och med vers 12. Eller vers 11. Så det väntar vi med. Därför tar jag inte upp det här med hans återkomst nu, utan jag tar upp det sedan när vi kommer till de versarna. Vi bara konstaterar här att Paulus skriver, tillbaka nu i vers 9 och 10, kapitel 1, vers 9 och 10. Han skriver alltså att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Jesus ska komma åter från himlen. Och han ska rädda oss från den kommande vredesdomen. Det är den tydliga undervisningen när man läser som det står. Så här binds då alltså dåtid, nutid och framtid samman. Jesus har uppstått. Han ska komma tillbaka. Och han räddar oss från den kommande vredesdomen. Och det där är någonting som sker, tror jag, redan här i tiden. Jag tittade på olika översättningar. Tyvärr så har jag inte tittat så noga så jag kan reda ut det. Men om det är någon som har en annan översättning, så är det inte säkert att det står som i folkbibeln här, slutet på vers 10, om att Jesus har frälst oss från den kommande vredesdomen. Jag tror att det är någon översättning, om jag minns rätt, nu står att han räddar oss från vredesdomen, alltså i presens. Jag är inte alldeles säker på hur det står i grundtexten, men jag förstår det som så att han har uppstått, vi har omvänt oss, vi väntar på att han ska komma tillbaka. Och vi kommer att bli frälsta slutgiltigt när hoppet förvandlas. Men här emellan, när vi tjänar den levande sanne guden, så ska vi också räddas. För vredesdomen är ju, alltså världen, djävulen, vårt eget kött. Den här kampen har vi ju här. Och han räddar oss nu. Men jag tror ju att Paulus här i första hand tänker på, alltså det vi kallar för domens dag som ligger framför oss. Men det är med domen precis som med evangeliet, att det är ju verksamt redan här och nu. Evangeliet är ju att vi ska uppstå och komma till himlen, om jag får uttrycka det lite förenklat. Så det är ju någonting som vi lever med här och nu, att vi uppstår dagligen. Varje dag vi vaknar på morgonen så är det en uppståndelse. Men på samma sätt kan man tänka sig med vredesdomen. Varje gång som vi får lämna ifrån oss i syndabekännelsen, så är det en dom som går. En dom över det som är felaktigt, men också en befrielse ifrån det, både på gott och ont. Men det jag skulle säga avslutningsvis, jag ser att vi har en 10 minuter till här, det är ju det att för mig så syns det ju uppenbart att Paulus tänker så som profeten Daniel talade om människosonen som ska komma på himmelens skyar. Vi kan bara visa på det, Daniel 7. Jag kan inte utgå från att alla kan det här, så att även om vi inte fördjupar oss i det så måste vi ändå ha det. Daniel, han levde 530 år före Kristus. Och det här var ju en tid när man talade om den kommande Messias och väntade på den kommande Messias. Och här i Daniels bok kapitel 7, jag har inte skrivit upp versar, men ni ser där i den andra versen att han har en syn, och så beskriver han den synen, och så kommer det i vers 9 där rubriken här är den gamle, står det bara här, medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var flammande. Här är ju, används ju den typen av ord som kommer igen i Uppenbarelseboken sen. Och så kommer vers 13. Och i min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. I alla fall de här verserna om människosonen och himlens skyar, och att han ska få makt och ära och rike, det tillskrivs ju då Messias. Men när du sen kommer till Matteus 24, så talar Jesus om den yttersta tiden. Och då ska vi se här, ja, i vers 15 så nämner han till och med profeten Daniel. Och det är samma tankar som finns här i det här, alltså Jesus som talar om ändens tid. Och det står i vers 22 till exempel, alltså Matteus 24:22, om den tiden och att det blir en svår tid, och om den inte förkortades så skulle ingen bli frälst. Om någon då säger till er, se här är Messias eller där är han, så tro det inte, till falska Messias gestalter ska komma och göra stora under och tecken. Och så kommer i vers 29, solen förmörkas och månen slutar att ge sitt sken, stjärnorna faller från himlen och himlens krafter skakas, då, vers 30, skall människosonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Och så vidare. Så det är samma tankar som finns hos Daniel. Men det Jesus gör här, och för all del på en del andra ställen också, till exempel Markus 13:26 och Lukas 21:27, det är att han identifierar sig med den här människosonen. När vi gick igenom Matteus evangeliet så kommer ni ihåg att jag sa det här, att han talar om sig själv som människosonen. Han går in i den rollen. Ja, han till och med säger att det är han som är människosonen. Människosonen har inte kommit för att låta sig betjänas, utan för att tjäna människorna och ge sitt liv för dem till lösen för många. Hörde vi i söndagens evangelium på fastlagssöndagen. Jesus är den. Så när Jesus har talat så om sig själv, så har det här tydligen funnits kvar. För det är ju det här som Paulus, nu tillbaka i första Thessalonik, ja förresten, vi ska ta apostlärningarna också, apostlärningarna 1. Då har Jesus inte bara dött och uppstått, utan han har också återvänt till himlen. Kapitel 1, Apostlagärningarna 1, vers 1. I min förra skrift skrev jag om allt som Jesus började göra och lära, vers 2, fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Det är ju nästan ordagrant ifrån Daniel 7. Hur människor, en så liknande människors son trädde fram inför den gamle. Han blev upptagen till himlen. Och så står det också i den 11:e versen. Det är änglarna som talar till apostlarna när de står där häpna över att Jesus har tagits in i himlen. Säger de: den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt. Så där har du föreställningen, om jag får uttrycka det så. Där har du tron. Jesus ska komma tillbaka på samma sätt. Och sedan så går vi tillbaka då till första Thessalonikerbrevet. Där står det att Paulus säger att de väntar på att hans son ska komma tillbaka från himlen. Nu är inte den här föreställningen, jag uttrycker mig kanske lite vanvördigt, men den här tron då, den är inte självklar, eller rättare sagt, det är inte självklart hur det här ska gå till. För att det här har omtolkats och det här har man försökt förstå på olika sätt, och det mest spiritualiserade, det är ju att ja, men han kommer ju genom evangeliet till oss, eller han kommer genom sakramenten, och det är naturligtvis rätt och riktigt. Och jag har själv tänkt på det här många gånger, men jag som är lite bokstavlig utav mig, så jag kan inte få till det på annat sätt än att de faktiskt säger att han ska komma på himlens skyar så att man kan se det. Och jag tycker inte det är en tolkning, utan det är ju så det sägs. Och tror man någonting annat så blir det ju en tolkning förstås. Och förresten så har vi det i trosbekännelsen också då, även om den är från 300-talet, så är det ju slutet på en lång process. Därifrån igenkommande. Det står ju inte i och för sig på himlens skyar, men det är väl så jag antar att man menade. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Och det är ju uppenbart, det ser vi ju ännu tydligare sen när vi kommer in på Jesu återkomst, att de första kristna tänkte på det här sättet, förväntade sig att det skulle vara på det sättet. Och jag tycker verkligen inte att vi är i dåligt sällskap om vi har samma förväntan. Sen måste jag säga det att jag tror ju att Jesus ska komma tillbaka på himmelens skyar. Att det ger en väldig kvalitet till det hopp som jag bär inom mig. Det är min förhoppning, det är mitt levande hopp att så ska ske. Dessutom skulle jag till och med kunna lägga till det, att det ska ske snart. Ja, jag förstår väl att man kan säga, ja, men det kanske tar 100 år till, ja, kanske tar 1000 år till, inte vet jag, eller kanske tar 1 år. Det spelar mindre roll om det tar 10 000, eller om det tar 10 000 år, eller om det tar 1 år, eller om det tar 1 månad, för det präglar mitt liv idag. Tron, hoppet och kärleken är delade inslag av det nya liv som finns hos oss. Jag lever detta idag. Det levande hoppet. Och sen så står det då också, det har vi redan sett här, att han kommer tillbaka och han ska frälsa oss från den kommande vredesdomen. Och det är också en del av det kristna hoppet. Att när han kommer åter för att döma levande och döda, då kan vi vara frimodiga. För oss är inte det den dagen då han kommer för att fälla sin dom över oss som nu är inlemmade i hans kropp och som lever som hans och vandrar som hans lärjungar. För oss är det den dagen då han kommer tillbaka och befriar oss ifrån världen, djävulen och vårt eget kött. Vredesdomen kommer att gå över världen, den avfälliga världen, över djävulen och hans änglar och över vår köttsliga natur. Den har ju redan gått på så sätt att korset är fastspikat, nedslaget, inte bara i Golgata kullen för 2000 år sedan, utan också i ditt och mitt liv. Domen har ju den meningen redan gått. Och när vi bekänner våra synder, eller när vi lämnar ifrån oss våra misslyckanden eller våra överträdelser, så uppfattar vi det som en befrielse. Och det ska komma en dag när den befrielsen fulländas och vi blir fullkomligt befriade ifrån världen och djävulen och från vår egen oförmåga, våra egna misslyckanden. Det är därför som jag kan prata om det, inte bara som att det ska bli så en dag, utan också någonting som faktiskt pågår. De här krafterna pågår i våra liv. Och därför kan vi som kristna inte, vi kan inte hänga med huvudet när vi får motgångar eller blir svårigheter eller ens lidanden. Vi vet att det är en del av livsvillkoren. Och det är inte det vi kämpar med, utan det vi kämpar med, det är att ha blicken lyftad och förväntan efter hans återkomst levande. Det är vår kamp. Att lovsjunga honom, att tacka honom, att tjäna honom, det är vår kamp. Inte att trilskas med svårigheter eller det korta kommanden, eller tro att vi ska kunna försona oss själva på något sätt. Nej, det kan vi inte. Vi är i den meningen, så får vi ge upp vårt eget liv, och så får han istället förverkliga sitt liv i våra liv. Jag tycker det är en fantastisk sak att få leva i den här tron som jag nu försöker liksom skissa för, och som jag är säker på att ni känner igen. Men det är faktiskt så att det hopp som var så levande på den här tiden, det här är år 50 efter Kristus, och den var levande fram till 300-talet då vi hade trosbekännelsen, det är ju uppenbart. Därifrån igenkommande. Den tron har, den har mattats genom århundradena. Den har funnits levande. Kristna har alltid varit förväntansfulla, men alla kristna har inte levt, så att säga, i den här omvändelseprocessen, utan det har blivit mycket institutionaliserat och mycket, ja, på något sätt ljumt. Och det är vi inte främmande för. Det är inte att fälla hårda domar att säga så, utan det är ju enkelt att konstatera, inte minst i våran tid. Men det är inte det, vet ni, som är det viktiga. Det viktiga är att vi får ha den här levande tron. Vi är i gott sällskap. Och jag har tänkt på det när vi, och sagt det också när vi gick igenom i apostlagärningarna, och särskilt när vi gick igenom om den första kristna församlingens kännetecken. Om ni kommer ihåg de där 12 kännetecknen och vad som präglade dem. Och så har jag tänkt på det. Den församlingen som de var med i, det är ju den församlingen jag är med i. Vi skojade här lite när vi kom att vi tillhörde den församlingen, och nu är vi, hälsar vi på i den kyrkan. Det är ju samma, det finns ju bara en helig allmänlig kyrka. Och ju mer jag tänker på det, och det här är en ganska ny tanke för mig, men det är väl, man tvingas ju dit då när det ser ut som det ser ut i vårt eget sammanhang, så tänker man efter, vad är en kyrka egentligen, vad är en församling, och vad är det för någonting vi är med i, ska vi vara med i det här fortsättningsvis och så vidare. Sådana frågor kommer, så blir det mer och mer klart för mig. Jag är med i samma kyrka som de första kristna. Det finns bara en kyrka, en församling, Kristi kropp. Där är vi med. Och då har vi också tillgång till samma livsstil och till samma helige ande som du läser om i apostlagärningarna. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi har inlämnats i din kyrka och i din församling. Vi tackar dig för den nåd som du har gett oss i omvändelsen, för den levande tron och för det radikala lärjungaskapet. Och vi ber att vi ska få se det här tydligare och tydligare, så att glädjen kan skjuta fart ibland oss. Så den där entusiasmen och första kärleken som det talas om kan hållas levande hos oss. Och tack, Herre, för det levande hoppet. Kom snart, Herre Jesus. Amen. Kom snart.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det här var del 5 av Thessalonikerbrevet, första Thessalonikerbrevet. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30. Härefter så kommer sändningen från Radio MF och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Programmet heter Bibeltimman.